Vilka underbara sånger Fanny Crosby har skrivit, eller hur? Och ändå har vi bara en bråkdel av dem i vår sångbok. Hon skrev 8000 sånger. Fantastisk människa, alldeles blind och så. Får skriva så här fantastiskt. Det är gott. Idag vill jag ta med dig till första Korinterbrevet. Paulus första brev till Korinterna, och vi läser ifrån det första kapitlet. Och vi läser ifrån den 9:e versen och kapitlet ut. Första Korinterbrevet 1 och från vers 9 i Jesu namn. Gud är trofast, som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma ibland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av de som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter ibland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanos familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Vad är de skriftlärda? Vad är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga och inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och de som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Om jag skulle försöka sätta en rubrik på min predikan idag, så skulle rubriken kunna vara så här: korset, vår enda försäkring mot splittring. Korset, vår enda försäkring mot splittring. Då har jag tre punkter idag. Korset församlar, korset försonar och korset förenar. Korset församlar. På korsets dag, när korset står där och Jesus dör, så tycktes ju allting gå under. Tron hos lärjungaskaran hade minimerats, eller till och med i vissa fall eliminerats. Hoppet, det fanns inget kvar att hoppas på. Den som sa att han skulle vara vårt rikes nye konung var död. Allt var på något sätt över. Kärleken mellan de som hade vandrat tillsammans med honom, hur började den se ut? Gemenskapen. Fanns det någonting kvar att bygga på? Drömmarna, förhoppningarna, allt det där som Jesus under 3 års tid hade på något sätt byggt upp i människors innersta, plötsligt så var allt slut. Kvar fanns kaos. Allt var skingrat. De hade spridits åt olika håll. Allt var söndrat. En del hade förnekat och levde i skammen. Andra hade väl förvisso någon sorts liten möjligtvis tro kvar att det skulle kunna ordna upp sig på något sätt. Hur visste man inte riktigt? Var det inte så att fienderna den här dagen där Jesus hänger på korset hade segrat? Och ändå konstaterar vi som har facit, vi som har läst hur det gick. Det var inte slut, det var bara en ny början. Korset, detta dårskapens tecken, samlade människor på ett märkligt sätt. Johannes kapitel 12, vers 32 säger så här. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det vill säga Jesus visste någonting mer än det som lärjungaskaran då hade förstått och fått till sig. När jag har blivit upphöjd från jorden, när jag har vandrat de där 50 dagarna efter påsk tillsammans med er, eller 40 var det ju, och så for han upp till himlen. 50 dagar var ju pingst, det var ju härligt det också, eller hur? Ja, ni är med. Men då, så efter den här upphöjelsen från jorden, så skulle någonting annat ske. Någonting som Jesus hade tänkt, någonting som Gud hade tänkt sedan lång tid tillbaka. Det här ska dra alla till mig. Korset ska betyda någonting för er framöver. Där ni kommer att se det här mordredskapet, detta tecken på hemskheter, kommer ni att samlas omkring på ett makalöst sätt. Det fanns en dragningskraft redan innan till detta kors. Jag tänker på den botfärdige rövaren som upplevde den här dragningen i sitt liv. Och så säger han, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Vad är det för vittnesbörd som du och jag kan bära på när det gäller korsets dragningskraft i våra liv? Vad är det korset har fått betyda för dig och för mig? Korset församlar. Och då tänker jag så här, när vi idag möts i denna vackra pingstkyrka, med allt vad det innebär, så möts vi egentligen omkring en enda sak. Och det är korset. Det är det som är det viktiga. viktiga. Det är det som betyder att du och jag delar ett liv tillsammans. Annars så finns det inget som förenar oss, eller hur? Vi har olika syn på olika saker. Vi kan tycka att det är fint med slips. Vi kan tycka att det inte är fint med slips. Vi kan tycka att det är bra med bänkar, och vi kan tycka att det är dåligt med bänkar. Vi kan tycka att det vore bättre om vi hade nu är ju det lite svårt eftersom vi har sluttande golv, men en del tycker kanske att det är bättre med bord och stolar att sitta omkring, andra tycker att det är sämre, och så vidare och så vidare. Vi kan ha åsikter om gardiner, har jag hört. Inte här då. men du vet, vi kan ha åsikter om allt möjligt, eller hur? Men det som förenar oss, det är tron på korset. Det är korset som förenar dig och mig till den enhet som vi står i. Korset församlar idag i en svår och i en mörk och en ångestmättad tid. Korsets evangelium, det anstötliga evangeliet som drar oss på något sätt till den här Jesus kärleksmagnet på något sätt. Är ni med? Alltså den här liksom, ni har väl haft det någon gång, magneter, va? Eller liksom bara, oj, det var, ursäkta, förlåt. Det var inte planerat, jag lovar. Men ursäkta. Ni har ju sett såna här kylskåpsmagneter till exempel, och så sätter man fast den, och det kanske inte låter så, men det var så sitter den där på något sätt. Och jag tänker att korset fungerar lite grann som den där magneten. När du kommer inom hörhåll för detta goda korsets evangelium, så dras du som en magnet på något sätt till detta fantastiska. Första Korinthierbrevet 2 säger så här: när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er så ville jag inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var det som på något sätt var Paulus innersta längtan och djuphet. Det var inte att predika allt annat som var liksom på något sätt av mindre värde. Därför det som var viktigt för honom, det var en korsfäst Kristus kunde förena människor till honom. Korset församlar. Det andra, det var att korset försonar. Ja, korset försonar oss naturligtvis med Gud. Vi var Guds fiender. Och vi lever också i trasiga relationer. Vi lever i trasiga relationer med Gud, men också med oss människor emellan. Och så upplever vi i denna smärta av brustenhet, så upplever vi hela tiden skuld, mörker, ensamhet, förtvivlan, hur vi får bära saker själva i våra liv, och hur vi ibland blir irriterade på dem vi älskar mest. Har du varit med om det någon gång? Du har aldrig älskat någon, eller? Nej, men du vet, det är ju så. När de vi älskar kan man också såra som allra mest. Och jag blir så ledsen ibland att det blir så. De man älskar, de man tycker jättemycket om, är också de som är lättast att göra illa. Men mitt i allt detta så finns det en försoning. Och kan du och jag leva i den här försoningen, att vi aldrig, så att säga, somnar osam, som man nu talar om sin bättre, eller ja, i alla fall sin hälft, så är det ju så att man kan på något sätt försonas innan det att man somnar tillsammans. Försoning sker också med Gud genom Jesus Kristus. Han har besegrat våra fiender, som är synden, döden, djävulen. Och han befriar oss från detta. Hebreerbrevet 2 och 14 och 15 säger: Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Så när människan föds, när människan börja leva sitt liv, och då kommer man ju bort ifrån Gud. Om man inte odlar den här gemenskapen med honom från början, så är man ju inte ett Guds barn, eller hur? Och då blir du slav under egoismen, du blir slav under djävulen, du blir slav under det onda i den här världen. Men Gud tänker inte att det ska vara så. Gud har gjort det möjligt för att leva på ett annorlunda sätt. Men då måste vi säga vårt ja till det. Ta emot det i våra liv. Bejaka frälsningen. Också bejaka försoningen som Jesus har gjort möjlig genom korset. Och i Kolosserbrevet 2:14 så står det här underbara orden. Han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Alltså du och jag hade ett skuldebrev. Och jag vet inte hur många av er som har behövt att låna på banken. Men har vi gjort det, så fick vi ett brev med oss hem där det stod att här har du en skuld till oss nu. På beloppet. Och så står det där. Och så ska man betala det beloppet tillbaka. Och lite till. Eller mycket till. Beroende på vilken räntesats som finns. Eller hur? Men det var ett skuldebrev. Och det skuldebrevet kunde du egentligen inte göra någonting åt. Det skuldebrev du fick av din bank, det kan du göra någonting åt. Du betalar månadsvis och så vidare. Och sen till slut så har du förhoppningsvis blivit av med skulden. Men det skuldebrev som du hade i att du har vandrat borta ifrån Gud, kunde inte du göra någonting åt. Den enda som kunde göra någonting åt den skulden var Jesus själv. Och han tar och spikar fast det på korset i sin egen kropp. Så tar han din och min synd, din och min skuldebrev och spikar fast det för att göra det möjligt för dig och mig att leva i frihet. Det finns ganska många läror om korset, och jag tror att ingen tanke hos oss människor kan helt och fullt kanske förstå eller tolka korsets hemlighet. Men att frälsarens lidande och död är vår enda verkliga tröst, det är någonting som är verkligt. Det är verkligt att det enda hjälp för vår själs nöd, det är att förstå att Herren har lidit för mig. Församlingens historia bygger på just det, att man har fått tag på hemligheten med att förstå att Jesus dog i mitt ställe. Därför behöver vi försona oss med Gud. Och när vi i tro tar emot korsets evangelium, så låt oss då försona oss med honom. Kom till korset. Där får vi ångra oss. Vi får ge vår syndabekännelse. Men vi får också ta emot försoning, förlåtelse och frid. Det sista som händer när korset gör någonting med oss, det är att vi förenas. Smaka på ordet förening. Eller ännu hellre enhet. Alltså jag tänker inte förening som förening, utan jag tänker förening av människor som tänker och tror på samma sak. Förenar oss. Vi lever i en splittrad och söndrad värld. En trasig värld. Men jag tror att Gud vill försoning. Jag tror att Gud vill förening i den bemärkelse där människor kommer samman i en ande. Enheten finns där, i Kristus. Alla som tror på Kristus är ett i honom. Vi tillhör Guds stora familj i den här världen. Nu var ju församlingen väldigt ung när Korinthierbrevet skrevs. Och ändå, eller kanske tack vare det, så började man få lite splittringstendenser. Och jag tänker, när Gud gör någonting, när Gud är ofärde, där Guds folk hittar varann och där man liksom möts i tron på korset, tron på försoningen, tron på frälsningen, så händer det allt för ofta att det också finns splittringar. Det händer här. Några som höll sig till Apollos, andra som höll sig till Kefas, andra som höll sig till Paulus och några som höll sig till Kristus. Apollos, det var en man som, en lärd jude från Alexandria. Han var väl insatt i skrifterna. Vi ser dem, vi läser i Apostlagärningarna 18 och från 24 versen och framåt, så står det om den Apollos. Kefas, det är ju Petrus alltså, och Paulus. Och så finns det grupper i församlingen. Ja, men vi tycker som Paulus. Eller vi tycker som den. Eller vi tycker som han. Problemet kan uppstå när vi börjar att följa våra ledare alldeles för mycket. Och jag är lite allergisk mot att man liksom håller sig till en stor ledare så. Eller för den skull ett stort samfund. Eller en stor organisation. Eller en stor liksom. Det finns alltid faror med det. Jag håller mig till pingst. Jag håller mig till EFK. Jag håller mig till Frälsningsarmén. Eller vad det nu är. Så håller man sig till någonting. Och visst, det är viktigt med identitet. Det är viktigt att veta vad man tillhör för sammanhang. Och det finns positiva saker med det. Självklart. Men det finns också risker. Och jag tror att det vi behöver göra, det är att fokusera på den sista gruppen. Jag håller mig till Kristus. Och så säger Paulus några ganska intressanta verser här. Han hade inte döpt. Jag hade inte sett det riktigt förut att det var så. Och jag har inte forskat så mycket i det nu, så jag kanske säger dumheter här. Men då får ni som är mycket mer lärare än mig prata sen. Men just det här, han hade inte döpt så mycket folk. Egentligen var inte det så viktigt för Paulus. För Paulus var det viktigt. Jag kom till er, jag predikar korset. Jag predikar den korsfäste Kristus. Jag predikar den uppståndne frälsaren. Det var viktigt för mig. Sen finns det andra i församlingen som kan döpa er och som kan vandra tillsammans med er och vara tillsammans med er så att ni kan växa i er tro. Det är jätteviktigt. Men jag kände inget behov, säger Paulus, av att åka runt och döpa folk hit och dit. Det fick den lokala församlingen göra. Jag åkte dit och predikade Kristus. Och jag tycker att det är ganska festligt, eller hur? Vår själviskhet och vårt högmod och ibland vår samfundsegoism eller vad vi nu ska kalla det för, det utgör ändå ett hot emot enheten. Församlingen, det vill säga Kristi kropp, lider. Den är söndrad, det är ett faktum. Vi är i så många sakfrågor splittrade. Därför att vi inte har haft förmåga att se på kärnan, utan istället se på en mängd sakfrågor som kan skilja oss åt. Och i Johannes 17 och 21 så står det: jag ber att de alla ska vara ett, så som du fader är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Vad innebär enhet? Innebär det att vi har samma syn i alla enskilda sakfrågor? Nej, men jag tror inte det. Men det är inte det viktiga. Det som är viktigt är att Jesus Kristus har dött för mig på Golgata. Och vad han har gjort i mitt liv när han utgjuter sin kärlek i mig. Därför jag kan inte med samma tunga säga att jag älskar Gud och med den andra säga att jag hatar min broder. Det går inte. Det finns en kärlek som Jesus har gett till mig i sin död och i sin uppståndelse. Och den kärleken ska jag älska Gud med. Älska Herren i Gud av hela din själ, av hela ditt hjärta, all din förstånd. Och din nästa så som dig själv. Det här är evangelium. Det är det enda som vi har att förhålla oss till, tänker jag. Och därför säger det Paulus i Filipperbrevet 2:3 så här: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Och där behöver jag tala till mig själv. Vad är min syn gentemot andra som inte i alla stycken tycker som jag? Vad har jag för relation till de pastorer, till de församlingar, till de samfund som tänker annorlunda än vad jag gör? Var inte självupptagen och stolt. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än er själva. Jag känner ett behov för egen del att komma närmare korset. Att komma närmare Guds kärlek. Därför då kommer jag också närmare andra människor. I kärlek och i ödmjukhet. Jag behöver det. Och jag tror att Guds församling i Sverige idag behöver det mer än någonsin. Låt oss be. Tack för korset. Tack att du dog. Tack att du återuppstod. Och tack att du idag lever. Tack för att du är den du är. Och Herre, jag ber att korsets budskap, detta dåraktiga evangelium för dem som går förlorade, men också detta evangelium som är en gudskraftig frälsning för oss som tror. Herre, jag ber att den kraften skulle få förena oss, försona oss och församla oss till att göra det som du vill. Att leva med uppdraget för våra ögon. Att predika en uppstånden frälsare för en förlorad värld. Herre, hjälp oss att det må bli slut på all kyrkopolitik och all fokusering på det som skiljer oss. Hjälp oss, Herre, istället att se vad det är som förenar och se vad det är som gör oss till ditt folk. Inte lagiskhet, inte massa saker som vi skulle kunna ställa upp i massa kataloger hit och dit. Utan fokuset på att du dog för vår skull. Att du vill förlåta vår synd. Och att du vill älska oss med en evig kärlek. Därför tackar vi dig för att vi alldeles strax får fira Herrens måltid på nytt igen. Kärlekens stora måltid. Där vi får påminna varann om att du dog, att du uppstod, att du ska komma tillbaka. Rör vi våra liv den här förmiddagen. Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen.